Herrlich. Jag läste i morse någonting. Jesus sa så här: lyssna. Och det vill jag att du ska göra idag också. Att du ska lyssna. Lite grann det som Glenn sa förut, att kanske man behöver liksom se på nytt sätt, förstå mer, att det finns så mycket mer. Så lyssna, ha öppna öron, öppna andens ögon. Om du tittar på annonser i tidningar och man talar om det på tv och i radio, så pratar man väldigt mycket om kropp och själ. Annonserna, de är riktade många gånger till kroppen, men mycket också till själen. Kropp och själ, så talar man väldigt mycket om egentligen. Och det är viktigt. Men nu är det så här, vet ni, att när man säger kropp och själ, så är det alltså på något sätt så är kroppen viktigast. För många människor i alla fall. Hur jag ser ut, det är så väldigt viktigt. Men i Bibeln så talas det istället om att vi är ande, själ och kropp. Det är det jag ska tala om här idag. Varför vi ser den här lådan. Det är bra. Ni som lyssnar på nätet nu, så är det tre plastlådor jag ställer framför er nu som alla kan se. Där det står ande, själ och kropp. Och det är för att anden är alltså det viktigaste som du har. Du består av ande, själ och kropp. Kroppen är ju ganska, den kan vara olika, men kroppen ser vi ju i alla fall. Själen, du vet, i din själ, så där finns ju de fem sinnena: syn, hörsel och känsel och smak och lukt. Men vi har ju känslor. Din personlighet sitter i själen. Du är formad utav vilka föräldrar du hade. Och så är du formad utav miljön. Så att själen, det är ett vitt begrepp alltså. Din intelligens. Det är din personlighet. En del är väldigt spralliga och pratiga, och en del är lite tysta. Så mycket av det ligger i din själ, i din personlighet. Och det är meningen att vi ska vara olika. Men själen kan ju ha blivit ganska skadad. Men så här, i Bibeln är det så här. Att anden. Så är anden död i biblisk bemärkelse. Innan du blir frälst. Och död, det betyder inte att anden inte finns. Utan död betyder att det finns ingen gemenskap med Gud. Du är skild ifrån Gud bara för att din ande är död. Men när du blir frälst, då får din ande liv. Så att frälsning, ni vet, om man har vuxit upp i ett kristet hem, om man aldrig gjort uppror, utan liksom det bara vuxit, och sen så är man en bekännande kristen, man är frälst. Man vet inte när det hände, men någon gång hände det. För det är alltså, det är precis som när man gifter sig, så är det en process innan man kommer fram till. Men gift blir man inte förrän man säger ja, och båda två säger ja. Och så måste det vara någon annan som hör det också. Det måste finnas vittnen. Och frälsningen är precis på samma sätt. Det är alltså när du har hjärtats tro på Jesus. Att han dog för dig. Att han tog dina synder. och du bekänner det och säger ja, då blir du frälst. Det ögonblicket så gick du alltså från död till liv. Det kan ha varit en lång process innan du kom fram till det. Och du kanske inte upplevde någonting alls egentligen när du blev frälst. Det spelar ingen roll. Har du hjärtats tro? Och så har du sagt det till någon. Då är du frälst. Och det är ju mer än livsviktigt, för att det betyder ju att det är det som gör att du kommer till himlen. Det är därför som du inte kommer till helvetet. Så att det här med att bli frälst eller född på nytt eller bli en ny skapelse i Kristus Jesus, det är alltså så evighetsavgörande. Det finns många fina människor i vår värld som inte är frälsta. De kan vara hur sympatiska som helst, men de är döda. Vi ska läsa ett bibelord här. I Efesierbrevet 2 och 1 så står det så här. Har vi det också? Ja, bra. Också er har Gud gjort levande, ni som var döda genom era överträdelser och synder. Tidigare levde ni dem på den här världens sätt och följde härskaren över luftens välde. Så att liksom det här, det att bli frälst är så alltså oerhört viktigt. Men Hosea säger vid ett tillfälle så här: mitt folk går under i brist på kunskap. Så det till börja med jag tänkte prata om här, vad betyder det när du blir frälst? Jag skulle tro, jag känner ju dem er allihopa. Jag tror att alla vi som är här, vi är frälsta. Det är ju lite ledsamt egentligen. Det har ju varit mycket bättre om det har varit hälften som inte var frälsta, för då har de kunnat få bli det här idag. Men jag tror att ni är bekännande kristna och jag känner det, så jag tror att ni är frälsta allesammans. Men vad innebär det? Vi ska titta på några fantastiska. Alltså, Efesierbrevet, nu är det massa bibelord som så ni får följa med här. Efesierbrevet 2 och 3 så står det så här: välsignad är vår Herre Jesu Kristi Gud och Fader, som i Kristus har välsignat oss med all den himmelska världens andliga välsignelse. Du, alltså, sen du blir frälst så är du alltså, så har Kristus välsignat dig med all den himmelska världens andliga välsignelse. Alltså, tänk efter. Kan du tänka hur mycket välsignelse finns det i den himmelska världen? All den himmelska välsignelsen, den har du. Efesierbrevet 2:4. Ja. 1 och 4. Ja. Men Gud som är rik. Nej. Efesierbrevet 2:4 tar vi nu. Men Gud som är rik på barmhärtighet har älskat oss med så stor kärlek, även när vi ändå var döda genom våra överträdelser, att han har gjort oss levande med Kristus. Av nåden är frälsta. Så det är inte att du har liksom skärpt dig. Det är inte att du har varit duktig. Du har försökt att ta dig själv i kragen. Utan vi som är här, vi är frälsta av nåd. Och alltså det är samma ord som gratis. Om du försöker att bli liksom godkänd för Gud genom dina gärningar, då kommer du aldrig fram. Utan det nåd, av nåden är frälsta. Då tar vi Efesierbrevet 2:13. I honom har också ni, sedan ni hört det sanna budskapet, evangeliet om er frälsning. Ja, i honom har också ni, sedan ni kommit till tro, tagit emot den utlovade helige ande som ett sigill. Du har den helige ande. Du har den helige ande. Vi fortsätter. I första Petrus brev 2:9. Men ni är ett... Första Petrus 2:9. Men ni är ett utvalt släkte. Jag har skrivit fel där. Men ni är ett utvalt släkte. Det ska vi ha. Men ni är ett utvalt släkte. Du är utvald. Du är utvald. Ett konungsligt prästerskap. Du tillhör ett konungsligt prästerskap. Ett heligt folk. Ett Guds eget folk, för att ni ska förkunna hans härliga gärningar. Han som har kallat er från mörket till sitt underbara ljus. Alltså, vi är ett utvalt släkte. 1 Petrus 2:24, får vi fram det då? Och våra synder bar han i sin kropp upp på korsets trä. För att vi skulle dö bort från synderna och leva för rättfärdigheten. Och genom hans sår har ni blivit botade. Men det stämmer inte. Det kan många intyga att det stämmer inte. Men Guds ord säger det. Att genom hans sår så har du blivit botad. Ja, vi har fått förlåtelse för våra synder. Men vi har fått helande, läkedom och helande till oss. I andra Petrus brev 2:3. Det är bättre om ni kan se det samtidigt. Krånglar jag till det för dig, Martin? Andra Petrus 2:3, där står det så här. Till allt som hör till liv och gudsfruktan har hans gudomliga makt skänkt oss genom kunskapen om honom som har kallat oss genom sin härlighet och ära. Genom dem har han gett oss sina dyrbara och mycket stora löften för att ni i kraft av dem ska få del av gudomlig natur. Alltså, ja? Hej, du har skrivit fel. Men så här står det. Alltså, allt som hör till liv och Guds fruktan kommer hans gudomliga makt att skänka oss. Nej, det står det inte. Allt som hör till liv och Guds fruktan har hans gudomliga makt skänkt oss genom kunskapen om honom. Och genom att han har gett oss sina dyrbara och mycket stora löften. För att ni i kraft av dem ska få del av gudomlig natur. Första kor 3:16 då. Har jag rätt där? Vet ni inte att ni är Guds tempel? Att Guds ande bor i er? Alltså, Guds ande. den helige ande bor i dig. I Romarbrevet 8:10 så säger: om Kristus bor i er är visserligen kroppen död på grund av synden, men anden är liv på grund av rättfärdigheten. Alltså den helige ande bor i dig. Jesus bor i dig. I första Johannes 4:4 så står det: ni kära barn är från Gud och har besegrat dem, för han som är i er är större än den som är i världen. Alltså, så att Jesus som bor i dig, han är större än all Satans makt. Han är större än den som är i världen. Första Johannes 4:17 då. Ska se vad man har gjort. I detta har kärleken nått sitt mål hos oss, att vi är frimodiga på domens dag. Till sådan han är, sådana är också vi i den här världen. Fattar du vad det står? Alltså, sådan Jesus är, sådan är du i den här världen. Och Matteus 28:20 så står det: och säger jag är med er alla dagar till tidens slut. Alltså, han är med dig alla dagar. Känner du det så alla dagar? Ja, men om du inte känner det så är han där ändå. Han är med dig alla dagar. Det är för det händer väl att en del kristna säger så här att: Gud, var är du någonstans? Jag är så jobbigt och besvärligt nu. Var är du någonstans? Jag är här, säger Jesus. Jag är med dig hela tiden. Alla dagar. Alltså, det blir kanske lite rörigt här nu med att, men jag hoppas ändå att du fick, alltså det är så fantastiskt det som Gud har gjort när du blev frälst. Från död till liv, alltså. Och du har allt, och du har all den himmelska världens andliga välsignelse, det har du redan. Men då är det så här. Det här finns i din ande. Men hur är det med själen och kroppen? Det är ju så fantastiskt, alla de här löftena som Jesus har gett oss, så att liksom det vår själ fattar inte det till börja med. Nu ska vi läsa ett bibelord till, och nu är det enklare, för nu kan vi ha kvar det bibelordet hela tiden sedan. Och det är från Romarbrevets 12:e kapitel, och vi ska läsa de två första verserna där. Så förmanar jag nu er bröder vid Guds barmhärtighet att frambära era kroppar som ett levande och heligt offer som behagar Gud, er andliga gudstjänst. Och anpassa er inte efter den här världen, utan låt er förvandlas genom sinnets förnyelse, så att ni kan pröva vad som är Guds vilja, det som är gott och fullkomligt och som behagar honom. Alltså, vad skriften säger här då, det är alltså att vi behöver förnya våra sinnen. Alltså, det behöver hända någonting i din själ för att du ska kunna leva i det som du redan har i din ande. Det är inte meningen att du ska styras utav din kropp eller hur du känner i din själ, att omständigheter och känslor ska styra ditt liv. Utan Guds plan med dig, det är att det du har, detta fantastiska, att Jesus bor i dig, att det alltså ska påverka din själ och förvandla din själ och påverka din kropp. Att du alltså, du behöver alltså förny, du behöver, som blir så här, som vi läser här, alltså att du behöver uppleva sinnets förnyelse. Och det är en förvandling. Hur går det till? Paulus säger så här. Nu tar vi första versen igen. Så förmanar jag nu er. Förmaning. Vad är förmaning? Du, jag, sluta med det här. Gör inte så. Nej, så förmaning. Säger Paulus. Så förmanar jag nu er. Vad förmanar han oss? Och vid Guds barmhärtighet. Det betyder alltså inte att Gud är arg på dig och att det är för hans vrede skull, utan vid Guds barmhärtighet. Att frambära era kroppar som ett levande och heligt offer som behagar Gud. Paulus tänker på hur det var i tabernaklet, i templet. Där var det så att där offrade man ett lamm varje morgon. Och så offrar man ett lamm varje kväll. Och så säger Paulus alltså, ni ska frambära er själv. Börja dagen med att säga, här är jag, Herre. Jag ger mig som ett levande offer till dig. Frivilligt, Herre, ske din vilja med mitt liv den här dagen. Och att du avslutar dagen på det sättet. Läs din bibel. Herre, jag vill höra, jag vill gå, jag vill lyssna, jag vill göra det som du vill. Ske din vilja. Jag vill inte att vara Herre i mitt liv idag. Jag vill att du, Jesus, ska vara Herre. Förstår? Och det är inte någonting som du gör en gång. Utan Paulus säger, gör det varje dag. Börja dagen så och sluta dagen på det sättet. Och anpassa er inte efter den här världen. Det ordet anpassa där i grekiskan där, så är det att du ska inte, det är som när jag var pojk så gjorde jag tennsoldater. Då smälte man tennet och så hällde man det i en form. Och så säger Paulus här, låt dig inte formas utav den här världen. Ja, men vi som är frälsta, vi ska vara annorlunda. Vi ska inte hänga på och göra allting som alla andra gör. För att anpassa dig inte. Bli inte formad av världen. Låt inte tv eller andra idéer forma dig. Utan nej, anpassa dig inte. Utan låt er förvandlas genom sinnesförnyelse. Alltså det behövs för att det som finns i din ande, allt detta fantastiska, för att det ska liksom bli verklighet i ditt vardagsliv. Så behöver du och jag förvandlas. Och det är en process där vi aldrig är framme. Men Guds plan, det är ju alltså att du, när människor möter dig, så vad är det du har? Även om du inte säger det. Alltså, vad är det du har? Det finns en utstrålning. Det finns någonting. Du är annorlunda. Ja, det är Jesus. För det menar jag, att du ska bli mer lik Jesus varje dag som går. Det är en process. Och det ordet som står här, alltså att förvandlas, det är när en liten larv som kryper på ett blad och sen så sveper den in sig i kokong och så en dag så kommer ut en vacker fjäril. Så är det meningen att du ska förvandlas. Att du ändras, att du tänker annorlunda, att du tänker nej, omständigheterna och känslorna, det bryr jag mig inte om, utan jag bryr mig om vad Gud har lovat. Jag håller mig till det. Så det är en process som är för att du ska bli mer lik Jesus, att ditt sinne ska förnyas. För det är så här, om du som kristen inte låter den heliga ande liksom få mer och mer eller det du äger i din heliga ande, om inte det får styra ditt liv, men då märker inte människorna ens att du är en kristen. Det, alltså, det menar jag att du ska stråla om dig för att du har Jesus med dig hela tiden. Att du inte behöver bekymra dig som andra människor gör. Vi ska kasta bekymren på Herren. Det var en man som han har hållit på i många år och renoverat och byggt på sitt hus. Och sen precis när det var färdigt så var det en som han var på jobbet. Och så var det en arbetskamrat som svarade i telefon. Och så sa arbetskamrat: du, ditt hus har brunnit ner. Hur skulle du ha reagerat? Han sa: en dag ska allt brinna, sa han. Och vilket intryck det gjorde på den här arbetskamraten. Alltså det är ju, tanken är ju att du och jag aldrig behöver bekymra oss, till exempel. Varför det? Ja, men Jesus är med mig hela tiden. Ja, men kan man leva hur som helst som kristen? Nej, man kan inte göra det. Straffar Gud dig om du inte gör rätt? Nej, det gör han inte. Men när du går fel väg, då är det på något sätt som du öppnar dörren för djävulen. Och det är ju dumt. Men förstår du, alltså att om vi här ger det som Glenn var inne på här också, alltså om vi ger hela våra liv till Jesus varje dag, ske din vilja, var Herre i mitt liv, och så låt dig förvandlas så du blir mer och mer lik Jesus. Att alla de här löftena, att du liksom tar till dig dem, att det här, att han har välsignat mig med all den himmelska världens välsignelse. Han har gjort det. Och allt så har hans gudomliga makt skänkt mig. Men det gäller ju dig. För Guds plan är att du ska leva ett underbart segerrikt kristenliv. I vardagen, alltid, oberoende av känslor och omständigheter. Det var därför som Paulus och Silas kunde sjunga lovsånger när de hade blivit sönderslagna och satt fastbända med fötterna och i mörka fängelsehålan. Så prisar de och lovar Gud. Varför det? Jo, men, det var för att det som de hade i sin ande, det hade liksom fått förvandla deras själ. Så det var naturligt att jag kan ju alltid prisa Gud. Det spelar ingen roll vilka omständigheter jag har. För Jesus är ju med mig. Ja, men de blir ju, de flesta av dem blir ju avrättade. Men det är lidande och prövningar. Ja, men, ja, det är det här i världen. Men vad då? Det spelar ingen roll. För Jesus är med mig. Ja, men det är så det här överflödslivet som Gud vill att du ska göra och leva i. Så att ni kan pröva vad som är Guds vilja. Det som är gott och fullkomligt och som behagar honom. Det betyder alltså att varje dag så är det Guds plan att du ska hitta Guds vilja. Så att du gör det som är gott och fullkomligt och behagar honom. Och det finns egentligen inget mer välsignat än att veta att jag är mitt i Guds plan med mitt liv. Och vad underbart det är. Och Gud är med mig hela tiden. Det där är, det blir inte så med en gång när man blir frälst. Utan det är en process. För att din själ ska liksom få upp ögonen. Att din själ liksom ska höra vad anden säger till dig. Och vad din ande säger till dig. Allt det här tillhör dig. Så att jag vill uppmuntra dig att ta och se på alla de här Guds löften som står i Bibeln som gäller dig. Att du tar dem till dig. Att du liksom suger på det varje dag. Tar det till dig varje dag. För att det kommer förvandla ditt liv. Som gör att du blir mer och mer lik Jesus. Amen. Ska vi tacka Herren innan vi fortsätter? Jag prisar och lovar dig, Herre, för att det spelar ingen roll om det blev lite rörigt i den här predikan. För att jag vet att alltihopa var rätt, Herre. För det, du har välsignat oss så oerhört mycket. Och det är dags för oss att vi begriper vad du har gjort för oss. Så att vi förstår hur god du är, Gud. Och hur underbart det är att vara frälst. Och hur viktigt det är att lämna allting till dig. Och inte hålla på och kämpa och strida i egen kraft. Utan du vill att vi ska leva i en segerkraft som inte beror på oss själva. Utan beror på vad du har gjort i oss. Allt det här underbara som vi redan har i vår ande. Herre, jag ber för var en av oss att det ska bli uppenbart också för vår själ, för vårt sinne. Wow, det här är ju mitt. Det är inte mina känslor som avgör om jag är mitt i Guds vilja. Utan det är dina löften, ditt ord, Herre, som gör att jag kan stå på fast grund. Oberoende omständigheter. Jag ber att du ska välsigna mina älskade trossyskon här. Att vi ska få leva i en seger som är förutsättningen för att det ska bli väckelse i våra bygder. Det är alltså när människor ser, wow, vilket förhållande, vilken gemenskap de har med Gud, med Jesus. Vilket liv de lever. De är inte som de andra. Att de ska se det här hos oss. Och svara en av oss. Så jag välsigna mina kära trossyskon här. Med att höra. Och göra. Och lyssna. Och gå. Det är en väg som du har. Lovat vare ditt namn. Amen. Det är faktiskt så att de här bibelorden som vi försökte visa här, så har Martin en sån lapp där som vi kan kopiera om det är någon som måste skriva rätt på den först. Ja, men bibelorden står där även om det är fel ställe. Okej. Vi lovsjunger Herren och sen så fortsätter vi att dricka kaffe. Är det någon som vill ha förbön? Halleluja.